lägger allt i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha. Men innan jag går in i dagens predikan så vill jag bara nämna några ord om att vi hade ett födelsedagskalas häromdagen med en av våra församlingsmedlemmar som fyllde jämt. 100 år fyllde han. Ska se om vi får, hade vi en bild på, här har vi han, vår kära gamla äldste broder i församlingen, Wilmer Wahlstedt. Ni kanske såg honom, ni som ännu läser tidningen, så var han i både Vasabad och Pohjalainen. Och han hälsade till församlingen. Ni vet hur ni som har varit med ett tag vet hur Wilmer är. Ord och inga visor. Så jag ska säga, han kanske inte hälsade, utan han befallde församlingen. Att söka er nära Gud och ta emot den helige ande. Det var för honom det viktigaste och det dyrbaraste han hade haft under alla sina långa år. Han har varit frälst ganska länge. Han har gjort ganska mycket. Ni läste i Vasabladet att han var med och utvecklade världens första dieselmotorer. En ganska kunnig herreman på alla sätt och vis. Men när vi var där, jag och Henry Söderman här från församlingen, och vi satt med honom, så det som man märkte lyste igenom hos honom, det var tron på Jesus Kristus. Och det var fascinerande att få dela denna eftermiddagsstund tillsammans med Wilmer. Han hälsade så mycket till församlingen, och som sagt, han befallde dig att närma dig Gud, så se nu till att göra det. Om du en 100-åring gör det, vi måste ju lyda, tänker jag. Så ta emot hälsningen från vår kära vän Wilmer. Här är en bibeltext idag. Den känns säkert sådan för många, men det är så igen. Jag hade planerat en annan predikan, jag vet inte vad Herren håller på med. Och på torsdagen så fick jag laga om den, så jag är ganska säker på att det finns en idag som har den här predikan. Och är det inte så bara att Herren predikar åt en person för tiden när jag talar, så ni får ju bara vara glada på det sättet. Men jag har en känsla att det finns någon här idag som behöver höra just den här predikan, så vi får ju se då vad som händer. Lukas 15 så står det så här. Vidare sade han, alltså Jesus. En man hade 2 söner. Den yngre av dem sade till sin far: Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Och några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på frösidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill gå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick upp till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom, förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Jag skulle nämna om en par saker idag. Egentligen hade jag funderat, ska jag behöva dela upp den här predikan på 2 olika omgångar, men vi kör nu på nu och ser vad som händer. Jag skulle tala först om 2 delar som alltid kommer att tillhöra människan. Den första av de två delarna, det är att du behöver och jag, vi behöver få en uppenbarelse om vad Gud har gjort för dig. Det står om den här mannen att han kom till besinning. Jag tror vi behöver få en uppenbarelse, du och jag, över vad Gud är och vad han har gjort för dig. Jag tror det är C.S. Lewis som säger så här, att för en människa är det omöjligt att ställa sig neutral inför Jesu Kristi död. Det är någon reaktion som det borde skapa med oss, och jag tror det är någon reaktion som vi alla som vill vara kristna behöver få, nämligen en uppenbarelse om Jesu Kristi kors. Jag hörde Cesar Castellanos predika en gång. Han har en församling, i alla fall, jag har inte uppdaterat mig de sista åren, men han hade en församling på 500 000 medlemmar i Colombia. Och han sa det att det viktigaste för en människa är att få en uppenbarelse om korset. Varför det? Jo, för jag tror att uppenbarelsen om korset, det skapar en förståelse i människan hur mycket Gud älskar dig och mig. För att vara kristen, det handlar om en uppenbarelse och en förståelse om vad Jesus har gjort för oss. Och inte bara det, utan att vi behöver erkänna att Jesus är Gud och han har betalat priset för dig. Paulus ska summera det allra viktigaste i 1 Korintherbrevet 15. Han säger, jag meddelar er det allra viktigaste. Att Jesus Kristus led och dog för våra synder. Att han uppstod från de döda. Och det är någonting där med sonen. När han är bland svinen, det var typ det sämsta jobb man kunde ha som jude. Du var bland orena djur. Du behövde röra vid dem troligen, och du behövde ha med dem att göra. Och judarna, de skulle inte röra svinen överhuvudtaget. Och det står om sonen att han önskar till och med att äta det svinen åt. Man har blivit lite nedgraderad från den här höga statusen där han befann sig. Kom ihåg att han just har fått en tredjedel, det var så det var på den tiden. Den yngste brodern fick en tredjedel och den äldre två tredjedelar när man delade upp egendomen. Han har just fått en tredjedel av en stor rikedom. Att gå därifrån att vara partyprisse nummer ett, till att gå ner och mitt, alltså vaktar man svinen och man får inte ens äta vad svinen åt. Då kan man känna att ens liv på något sätt har raserat från att allt som man har planerat tas ifrån en om man är mitt nere i botten. Men det är någonting med att vara där på botten som alltid har varit intressant för Gud. För det tycks vara som när människan är långt ner, som hon är mest mottagbar för han som är högst uppe. Och det var så med sonen som plötsligt fattade vad han hade gjort. Och han hade lämnat tryggheten bakom sig, han hade slösat bort pappas pengar och han var där. Och så får han en förståelse om sin far. Han kom till besinning. Och på samma sätt tror jag att du som sitter här eller du som lyssnar på internet eller hur du nu gör, du behöver någon gång förstå Guds godhet och vad han har gjort för dig. Paulus säger att Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss. Och för att fatta vad det innebär så behöver vi förstå lite av Jesu lidande på korset. Vad gick Jesus igenom frivilligt för dig och för mig? Låt mig nämna kort vad Jesus gick igenom utan att behöva bli allt för grotesk. Jesus gick igenom ångest, ensamhet när han gick igenom korsets väg. Hans vänner, hans närmaste vänner som skulle stötta honom i den tyngsta tiden av dem allihopa, de somnade. Jesus väckte dem två gånger och efter tredje gången orkade han inte ens göra det. Jesus gick igenom ångest, ensamhet. Det står att han bad så frenetiskt att blod formades i pannan och föll ner på marken. Jesus gick sedan också genom en piskning som var en väldigt brutal historia. De piskade 40 gånger. Jesu rygg och mage. Med sina polsk piskor som bestod av djurben och metallbitar. Så de slog till och fastnade piskan på människans rygg eller mage. Så drog de tillbaka och medflög det ena och det andra. Och många människor överlevde inte piskningen överhuvudtaget, den här pryglingen. Sedan fick Jesus en törnekrona på sig. Jag hade för ett antal år sedan en törnekrona. Kanske finns här någonstans ännu i någon gömma. Och de är ganska stora, de här törnekvistarna, som de gjorde Jesu törnekrona av. Och den borrar man ner på Jesus huvud. Som troligen pressar ner renna in i skallbenet. Sen slog de Jesus. Det stod, de tog en pinne och smättade Jesus i huvudet. De mobbade honom. De gjorde sig löjlig över honom. Och sen till råga på allt så skulle han bära sin eget korsbjälke via Dolorosa vägen cirka, nu minns, jag läste det någon gång men minns inte om den, hur många hundra meter, om den var en par kilometer lång den här sträckan. Den vägde ungefär 30-50-40 kilogram, den här bjälken som fångarna själv skulle bära. Och står det, och det förstår vi ju, och Jesus just hade gått igenom med piskning, slag och törnekrona och hela faderullan, att han orkar inte bära bjälken hela vägen utan han faller omkull. Och då känner jag bara hur gruset, smutsen tränger in i alla sår. Och så får han hjälp av Simon som bär bjälken sista vägen till korset där de sen korsfäster Jesus. En spik genom smalbenet. En spik genom handleden och en annan spik genom andra handleden. Och så ska man vara där tills man inte orkar andas längre, för det är så man dör. För man dör genom att man inte längre orkar pressa upp sin kropp för att lungorna ska få luft. Och sist är man där nere och så dör man. Det var därför de krossade benen på de andra rövarna, för att de ska kunna pressa upp sin kropp längre för att få syre i lungorna. Men så kom de till Jesus så att han redan var död. Så de gjorde inte det. De stack ett spjut i hans sida och så att vatten och blod kom ut. Jesus säger på ett ställe: skulle inte jag kunna befalla min fader i himlen, sända en legion änglar? Man gjorde inte det. Varför inte det? Jo, för han ville bevisa för dig idag 2019 hur mycket han älskar dig. Allt det här gick Jesus igenom för din skull. Och just den här uppenbarelsen om hur mycket Gud älskar dig som människa behöver du någon gång, tror jag, få på klart. Annars blir vi så lätt anklagade av oss själva, omgivningen och hela faderullan. Men när vi fattar vad Jesus frivilligt gjorde för oss för att vi ska kunna ha ett liv tillsammans med Gud, då ger det oss hopp, styrka, det ger oss en ödmjukhet, en Guds fruktan. För att han har betalat priset istället för oss. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag misstänker att det finns någon här inne i alla fall. Där ditt liv kanske är lite i konkursläge för tillfälle. Utgångsläge är inte att det är ute med dig. Utgångsläge är att det finns bara en väg uppåt, nämligen att Jesus själv har banat vägen genom sitt offer på korset för din skull. Fatta uppenbarelsen om vad Gud har gjort för dig. Gör som sonen, kom till besinning över Guds godhet, över ditt liv. För det andra, vi har två delar som tillhör människan. Du behöver fatta vem Gud är, och för det andra, du behöver också göra som sonen. Han stod upp och gick till sin far. Att han var där bland svinen och önskade svinmat hjälpte honom ju inte från svinen och den situation där han befann sig i. Utan han gjorde också någonting. Han lämnade det gamla livet för att gå in i någonting annat. Och det kristna livet kanske skiljer sig från alla andra religioner. Det är att vi tror ju inte på att vi ska göra massa ritualer och allting blir bra. Utan vi tror på att vi behöver lämna någonting för att kunna ta emot någonting från Gud. Vi behöver efter insikten om hur god, är, god Gud är här. Så behöver vi inse hur dåliga vi är. För om du sätter dig bredvid Gud så är du inte speciellt bra. Alltså om vi jämför hur man nu kan göra sånt. Men alltså, vi behöver inse att vi behöver vända om. Bort från våra egna vägar och till den eviga vägen som Jesus själv har planerat för oss. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han säger att vi ska gå på den smala vägen och in genom den trånga porten. Och han säger själv i Johannes 15 att jag är porten till follan. Det är genom mig som man kan komma och lära känna Gud. Vi behöver den insikten att Guds godhet och förståelsen av den så leder till att vi behöver vända om. Det Petrus har haft en långt mer radikal predikan än vad jag har idag på pingstdagen. Den har sagt att ni har korsfäst Jesus Kristus. De får stygn i sina hjärtan och frågar Petrus, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus, omvänd er. Och låt er döpas i Jesu Kristi namn så ska ni få den heliga ande som gåva. Det finns en kraft och en styrka i omvändelsen som vi aldrig behöver tona ner i församlingarna. Vi tror att Herren har frälst oss, han har dött för våra synder och vi gör fel och vi gör dumheter ibland. Men låt oss aldrig förminska basunljudet av omvändelsens kraft. För omvändelsen handlar inte om att du är dålig, den handlar om att du är beroende av Jesus. Omvändelsen handlar inte om att du måste bli en bättre människa. Omvändelsen handlar om att du behöver få dig korset med allt du är och har hela tiden. Tycker jag i alla fall. Och det fina är nu, och det ska jag använda resten av tiden åt. Det är att när vi kommer till Gud så ger oss Gud 6 stycken gåvor. Inte för att peka finger på dig eller göra ditt liv till en miserabel plats. Utan 6 hjälpmedel från himmelen som du kan bygga ditt kristna liv på. Så att när stormarna kommer så står du som Jesus säger i Matteus 7, så står vårt hus på klippan. För det är byggt just på klippan. Och när är det byggt på klippan? De som hör, därför de som hör mina ord och lever efter dem. De är likt en man som byggde sitt hus på klippan. När stormen slog emot det så stod det pall. För du har byggt på klippan. Och när stod det inte pall då? När raserade huset? Jo, det var byggt på sanden. Och hur byggde vi husen på sanden? Jo, det var när vi hörde orden och inte levde efter dem. Det finns en styrka i att leva efter de orden som Jesus själv säger till oss. Och det är fint och trevligt tycker jag. Så jag vill nämna lite om de här 6 gåvorna som jag upptäcker i den här texten och hur den lär oss. Guds gåva nummer 1, nåden. Det står att medan sonen, alltså han, ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Och fadern skyndade fram. Det är någonting för mig fascinerande med Guds nåd. Det verkar vara så att oavsett vad vi har gjort, oavsett vart vi har tagit vägen och sprungit iväg. Men när vi vänder oss till Gud så tycks det vara som så att Gud kommer till oss direkt. Och det tycks vara som oavsett vad vi håller på med och vad vi har gjort, att när vi vänder oss till Gud så tycks det alltid finnas en ny chans för oss. Det är nåden. Det där oförtjänta kärleken från himmelen. Det blev lite personifierat för mig för några veckor sedan när jag och min lilla dotter på 3 år hade en liten dust. Ni vet den här 7:e tonårskrisen vi har där. De tycker de kan ganska mycket. Vi hade en liten argumentation. Jag var lite sur på henne. Okej, jag var ganska sur på henne. Hon var lite sur på mig och surta med att vi gick båda sura i varsitt rum. Bokstavligen. Fint föräldraskap där. Så sitter där och lite upprörd och irriterad en 15 minuter. Jag tänker, jag kan inte hålla på så här. Så går jag till vårt vardagsrum där min dotter sitter. På 3 år. Och sen när hon ser mig så säger hon, pappa, jag älskar dig. Och jag bara... För du vet, när man möts av den här oförtjänta kärleken så är det någonting som händer med en människa. Jag hade inte förtjänat de orden. Jag hade förtjänat mig och pappa köpte mig 3 cyklar. Eller någonting i den stilen. Men om man möts av den här oförtjänta kärleken, den styrka som finns i den, som på något sätt tränger igenom och pressar sönder varenda hårt skal och natur som kan finnas inne i människan. Och det är Gud och hans natur fungerar ju på det sättet. Och det fantastiska är med Gud att då vi kommer med tomhet till honom, med vår tomhet, så möter han oss med hans fullhet och fullkomlighet. Då vi blir fullkomligt medvetna om vår ofullkomlighet, så kommer hans fullkomlighet att bli vår. Gud kommer alltid att vänta på oss. Och det ligger hans stora intresse att alltid ge oss av hans själv och hans natur. Då vårt hjärta öppnas mot Gud så rusar han mot oss. Och han bryr sig inte om hur dåliga vi är eller hur mycket ont vi har gjort. Och lyssna på det här. Han bryr sig bara om att ge oss av hans liv. Jag funderar ibland på den här frågan, att vad är det viktigaste? Vad är meningen med livet? Vad är det Gud vill med oss? Han får välja precis idag vad han skulle vilja göra. Vad är det? Och någonstans i närheten måste det ändå vara vad Gud placerade oss till när han skapade oss. Han skapade oss att råda över jorden. Han skapade oss till att ha en gemenskap sinsemellan. Han skapade också oss till gemenskap med honom. För vi såg när synden kom in så då drevs vi bort från Gud. Edens lustgårdsportar de stängde så den här eviga relationen som var tänkt mellan Gud och människan den briserade och försvann. Och jag tänker någonstans att åt det hållet så måste ju ändå tanken vara med Gud och människan också idag. Vad Gud vill med oss, det är alltid relation med honom. Och det är så fantastiskt med Gud. Och jag har sett det i så många människors liv och i mitt eget. Att fast vi hur långt borta vi än är, och när vi vänder oss till honom, då möts inte vi bara av en acceptans, utan vi möts av en kärlekskraft som rusar snabbare mot oss än vi kan rusa mot honom. Han möter oss med hans nåd. För det andra så får vi också förlåtelse. Det är fint. Det står att han omfamnade honom och kysste honom. Ett tecken på att nu igen tar jag in dig tillbaka som min rätt menige son, min egen son, in i familjen tillbaka. Och jag tycker det är fascinerande och på något sätt gripande för mig att då vi kommer till Gud så möts vi alltid av förlåtelse. Den har 2 olika styrkor, denna förlåtelsens märkvärdiga kraft. För det första så raderar den bort allt ont vi har gjort. Och för det andra så har den också en helande effekt för oss. Så jag kan säga så här, den tar bort synden. Och den bygger upp vår inre människa. Så där lite komprimerat och raljerat sagt kan man säga att den tar bort Galaterbrevet 5, 21 och 22. Och så lägger den till 23 och 24. Köttets gärningar och andens frukt. Förlåtelsen som så vackert beskrivs i Kolosserbrevet 2, 13 och 14. Att synden som med sina krav vittnade mot oss, de har han utplånat genom att Jesus spikade fast den på korset. Lite sådär parafraserat sagt. Men det fanns en syndigt krav på alla människors liv. Men det skuldebrevet har Jesus tagit. Han har gjort det till intet. Han har pulveriserat sönder det. Att det går inte, jag tycker om att lägga pussel ibland, men det går inte att bygga pussel på det skuldebrev som Jesus har förintat. För det är fullständigt till intet gjort i Guds heliga ugn. Och det som är så fantastiskt just med förlåtelsen, att det som Gud har förlåtit, det är förlåtit och fullständigt förlåtet. Förlåtelsen närmar sig alltid oss och omfamnar oss utan att göra skillnad på människan eller de gärningar hon har gjort. Kanske du behöver lite förlåtelse och frikännande i ditt liv. För det tredje, dopet i vatten. Det står att fadern säger att ta fram den finaste dräkten. En ganska märklig grej egentligen, att man ska ta hans bästa klädesplagg till den son som just har slösat bort en tredjedel av vad han äger. Men det symboliserar det nya livet. Han fick slänga bort sina gamla kläder och gå in i nya kläder. Han behövde inte identifiera sig med vad som hade varit. Det hans på något sätt identitet hade legat i svinlukt och svinstia. Han fick lämna det bakom sig och gå in i en ny tid med nya kläder. Och när folk såg honom, lyssna, nu har en intressant poäng här tror jag. När folk såg honom, då tänkte man inte, si där har vi honom, svinvaktaren. De tänkte, si där har vi sonen, han som är son till den rike mannen. Han hade fått hans nya, fina kläder. Och det är dopet, kära vänner, i vatten. Du får lämna någonting bakom dig och stiga upp i ett nytt liv i Jesus Kristus. En del tycker det är lite jobbigt ibland när man hör om dopet och känner lite press och stress över det. Men den går från himmelen som Gud har gett oss. Jesus sa till sin kusin Johannes att nu ska du döpa mig, och Johannes frågade, varför ska jag döpa dig? Jag är inte ens värdig att knyta dina sandaler. Och Jesus svarade, för att uppfylla all form av rättfärdighet så ska det göra så. Och dit for de. Och efter det så kom den heliga ande som en duva ner, och Jesus tjänst i princip satt full fart efter hans eget dop. Och det är genom dopet som vi tror att vi blir befriade från syndens våld och dess förbannelse bryts. På ett sätt kommer vi tillbaka till den grundtanken som Gud hade för människan då han skapade henne. Dopet går från himmelen och ska ses som ett yttre tecken på att Gud har gjort någonting i henne. Kanske det finns en ny dräkt för dig att klä dig i. Där du inte behöver identifiera dig med vad som har varit. Du behöver se på dig själv och tänka, ja, men jag tänker mig själv som den här syndaren. Jag har varit fast med synden i 20 år. Låt dig istället kläs med Guds egna kläder. Så du får en ny identitet i Kristus. För det fjärde. Så att han satte en ring på hans finger. Och som jag har dragit en fin parallell till dopet i den heliga ande. Det kan vara en nyhet för någon här idag. Vi är nämligen en pingstkyrka. Vi i pingstkyrkan, vi tror på andens kraft. Om man kan fundera vad i all sin dag betyder det. Ibland har vi också svårt att förstå allt vad det betyder. Men vi tror på att det finns en övernaturlig kraft i den heliga ande som kan komma över oss, som gör att vi kan göra saker vi annars inte skulle kunna göra. Jag hade en del bekymmer för ett tag sedan. Och ibland blir jag lite så konstigt galen man, men Jesus hjälp mig kanske. Och hade en del bekymmer, svårigheter som jag hade haft en längre tid faktiskt. Ett antal månader. Och då fick jag en känsla, nu ska jag be min ateistiska vän att be för mig. För att överbevisa personen att Gud finns. Genom att Gud gör någonting i mig. Kan man göra sånt? Nej, men det är sånt man gör när den heliga ande kommer över en. Kan man få sådana heliga impulser där man tror bara att Gud bevisar din storhet. Så jag så. Jag sa, nu har jag det här bekymret, be för mig. Ja, men jag tror inte, ja, men gör det ändå, sa jag. Och märkliga sista veckorna, kan du inte dra alla detaljer för det är lite väldigt privata saker. Men det har hänt väldigt märkliga saker för mig sista veckorna. Och jag sa det till min vän häromdagen. Märkligt vad Gud svarar på dina böner om du inte ens tror. Och så kom det några häromdagen och nattlig lång utläggning till mig på WhatsApp. Där personen sa så här. Kanske inte kommit hela vägen ännu. Men det tycks vara någonting att Gud hör mina böner. Och det är någonting åt det där hållet som vi tror att vi kan leva i. Vi får den helige ande. När den helige ande kommer över oss, då ska vi få kraft och bli hans vittne. Och det behöver inte vara någon hux flux, men det är roligt om det är det. Jag tänker att det är lite roligt måste man ju få som kristen. Den här sonen, han fick en ring av sin far. Vad gjorde man med en sån ring? Jo, det var familjens sigill. Så när man gjorde affärs- och business-grejer så kunde man istället för att man gjorde en fin autograf, jag aldrig lyckas ha en likadan autograf på alla mina undertecknare ser unika ut. Så jag ska också gärna ha en ring. Men då hade man en ring som pressade ner och så visste den mottagaren att det här är godkänt. Från en auktoritet från den här familjen businessen kan göras. Så personen som hade den här ringen, han fick familjens auktoritet. Och den här sonen fick med andra ord familjens auktoritet tillbaka. Så vi tror ungefär i den här stilen att den helige ande är den auktoritet som ger människan. Det här säger Paulus, det är inte jag som säger det här. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i er. Det tycker jag är en ganska väldig kraft som vi har att tillgå. Och det är själva kraften i verktyget som får saker att hända. Vi har hammaren, så är den heliga ande kraften som får hammaren att åstadkomma något. Jag menar, en hammare bygger sällan ett hus. Tror jag, måste ge på Kurt. Nej, han verkar inte heller vara med på taken. Alltså, det är fint, du köper en hammare och lägger den på en sten och så kommer du tillbaka om en vecka och tror att du har ett hus där. Då ska du verkligen söka hjälp. Alltså hammaren gör ju någonting när det är någon som håller i hammaren och slår. Och jag ska inte göra det, för alla mina spikar fart olika håll. Men de som kan det där har sagt till mig att så är fallet. Så vi tror att genom den heliga ande, att vi får den heliga ande genom på nyttfödelsen. Men det ska inte tolkas att dopet är detsamma som att ha den heliga ande. Lärjungarna fick den heliga ande efter uppståndelsen, men de uppfylldes på pingstdagen. Och vi läser på ett flertal ställen i apostelgärningarna, de uppfylldes gång på gång på gång. Så vi tror ibland, och det kanske var ett missförstånd också inom oss i pingst, att vi får den heliga ande, sen räcker det en dos i 60 år. Jag tror att vi behöver uppfyllas gång på gång på gång. Och det för oss nämligen närmare Gud. Och det som alltid hände efter uppfyllelsen av den helige ande, det var att de fick frimodighet och kraft att predika och vittna om Jesus. För det var den helige ande alltid vill göra. Han vill förhärliga och peka på Jesus. Så kanske du ska behöva en liten ny ring på ditt finger, kära vän. Alltså Gud, den dröm jag haft var det här i församlingen, tänkte sen Jesus själv vandrar på jorden snart. Men en dröm jag haft de sista åren här i församlingen, det är att du och jag, vi skulle ännu mer utrustas i nådegåvorna, i den övernaturliga livet som är en tillgång för oss allihopa. Det är inte så bara att en äldste broder, en halvpastor, ska ha det övernaturliga livet. Utan tror vi alla har det. Och jag tror att vi ibland skulle behöva lite filosofera över tanken att en dag står vi inför Gud själv och han kommer fråga oss: vad gjorde ni med de gåvor som jag hade gett er? Ibland ska man behöva vara så frimodig som jag just var och ställa den frågan. Inte så att vi får fördömelse, men för att vi behöver närma oss honom. Jag ska bara lite radikal några minuter. Jag bullrar här och har sig. Men det får göra så ibland. När människorna träffar på dig och går från ett möte med dig, vad minns de? Minns de du, dina goda sidor, eller du en skvallar? Tacka, vad nu ens är det för någonting. Eller minns de Jesus? För åtminstone vi nu, jag talar nu främst till oss som är troende här inne, men vi som nu är troende och säger vi är på nytt födda, det borde ju vara en självklarhet att vår passion och längtan när vi har träffat på människorna, det att de ska ha en förnimmelse om att det finns en Gud som älskar dem. Jesus säger att när människorna ser era goda gärningar så ska de prisa Fadern i himlen. Ser de våra goda gärningar? Vi ska ändå stå inför Gud. Han kommer fråga oss: ni hade era pund, talenter. Har ni satt dem i omlopp? Eller har ni grävt ner dem? Vad skyller ni på när ni står inför Gud? Det var dåligt väder, ja men det kan vara det ibland. Och varför jag är lite så radikal med dig just nu, det är för att jag tror att det finns en sån guldgruva nerplanterad i den här församlingen som vi bara skulle behöva få maximera och få igång. För jag ska säga det, jag ska gå in på nästa punkt, för det har lite att göra med nästa sak. Guds gåva nummer 5, nämligen uppdraget. Han satte skor på hans fötter, den här rike mannen, pappan. Min erfarenhet nu av snart 21 år som kristen. Det finns ingenting mer tillfredsställande för mig, och det har varit 5 gånger till New York, än det får predika och be med människor till Jesus. De man får en bönestund på en kväll och man ropar till Gud och man frågar honom: Herre, finns det någon människa i den här universum som behöver en uppmuntran just nu? Och så får man ett namn och så får man en tanke, så får man en bibelvers och så är man lite nervös. Men tills vissa struntar man i nervositeten och så skickar man iväg en meddelande eller en hälsning. Sen kan det komma någon timme senare tillbaka ett svar när någon säger ibland: det var mitt i prick. Den stunden av helighet behöver du få uppleva i ditt liv. För jag har känt att där får tjäna Gud och göra hans uppdrag, du har känt mig närmast meningen med livet. Du är inte döda havet som bara samlar på mig massa vatten, men det far ingen väg, det bara hamnar dit. Det finns inget omlopp. Jag vill vara Genesarets sjö eller någon annan vatten som också ger ut vatten. Så att mitt liv får vara ett liv och inte en död religion. Jag vill när jag får hem till Herren, så vill jag att de ska hoppas, Herre hjälp mig, ska kunna tänka på, ja men det var han som tjänade Gud. Det är min dröm. Går det bra alltid, säger du inte. Men låt Herren skaka igång dig och skala bort lite religiositet. För det kristna livet, uppdraget som han ger oss Herren, det är en glädje. Det ger oss en tacksamhet, och i alla fall för mig en glädje som jag inte skulle kunna byta emot någonting annat. Jag minns när jag var ny kristen. så hade vi något ungdomsmöte med Patrik Hellström. Vi talar om 99 eller år 2000. Och han sa någonting till mig som jag tyckte allt många av oss var förbryllande. Hur kan man säga så? Han sa det, jag skulle kunna resa till Australien bara jag skulle få se en ung människa bli frälst. Och jag tänkte, varför alltså en dag skulle man göra sånt? Det tar ju länge att gå dit, minns jag, funderar för mig själv. Men ibland med de här människorna som Patrik Hellström, många av er känner honom, som drivs av den här passionen av den heliga ande, så det finns ingenting annat som är så värdefullt och så mäktigt där man får känna att nu är man exakt i sin mästares hand och får utföra hans gärningar. Min mat är att utföra hans vilja, som Jesus sa. Vi behöver bli en församling som är rörelse, kära vänner, där vi inte trycker ner oss och inte trycker ner varandra, utan vi uppmuntrar varandra till goda gärningar, som Hebreerbrevet talar om. För det finns ett uppdrag över ditt liv. Det är inte så att Gud har utvalt bara tre stycken för hans uppdrag. Han har utvalt er allihopa. Olika gåvor, naturligtvis. Jag menar, en hammare bygger inte hela huset. Så man behöver olika verktyg. Alla är viktiga, alla har sin plats, men alla behövs. Den här församlingen lider av om du inte är igång med dina gåvor. Du behöver få igång det som Herren har gett dig. För uppdraget, måste vi säga det här, för annars blir man alltid dömd och fördömd ibland. Uppdraget ska inte ses som något som gör oss till bättre människor, utan som något som gör att vi har mött någon som är bättre än oss. Det ska jag säga igen, för det var viktigt. Uppdraget gör oss inte till bättre människor, utan som något som är ett tecken på att vi har mött någon som är bättre än oss, nämligen Jesus. Genom att vi nu har blivit förvandlade och förnyade kommer en inre längtan som kommer av den heliga ande att mana oss att gå ut och göra de gärningar som han har planerat för oss. Han säger ju så i Efesierbrevet 2. Vi går i förutbestämda gärningar. Någon har planerat ditt schema. I skolorna börjar och sånt. Man fick sina scheman och man måste led på dem ibland. Men det är ganska skönt att man inte själv behöver planera varenda lektion. Du har någon som har planerat, så här ser din vecka ut. Och så följde man det i god tro på att de visste någonting. Men det finns också ett gudomligt schema över ditt liv. Där Gud har planerat någonting för dig. Och det ska inte ses som sagt som någon bestraffningskur eller någonting något att dömer och fördömer och har det. Utan jag vet ju att när vi lever tillsammans med Gud, det är då vi upplever det bästa livet med honom. Och jag vill landa i den sista punkten, nämligen att älska livet. Far, han sa så här, hämta gödkalven och slakta den, nu ska vi äta och fira. Kontexten i den här berättelsen handlar egentligen inte om den förlorade sonen. Kontexten var ju att fariseerna mumlade förargat för att Jesus umgicks med syndare och publikaner. Och när Jesus hörde det så berättade som en respons till dem han den här berättelsen. Och den egentligen var kärna, inte handlade om den förlorade sonen, den handlade om den äldre brodern och hans reaktion när hans lillebror kommer hem. För den äldre sonen blir arg och tycker att pappa orättvist välsignar och tar hand om lillbrorsan som hade slösat upp allt. Låt mig gå tillbaka till första versen i den här texten vi hade, eller andra är det. Lyssna. Fadern delade sin egendom mellan dem. Den äldre sonen hade fått 2/3. Hans son försvinner bort och hans pappa, säkert mamma, var hemma många gånger och gråtit och varit ledsna och bekymrat. Vart har min son försvunnit? Och så kommer de hem och fan är säkert helt begeistrad när han ska berätta till den andra, den store bron, att vet du vad? Bron har kommit hem. din lillebror har kommit hem, men den här bron han blir arg och sur och vill inte gå in, står det. Vi bör aldrig tappa glädjen i Kristus. Det finns en glädje i himlen som vi troende, den tillhör oss och den ska alltid vara hos oss. Filipperbrevet kallas ju glädjens evangelium som Paulus skrev när han var fängslad. Och där beskriver Paulus att han är glad under svåra omständigheter, han är glad under fina omständigheter, han var hela tiden glad. Det var väldigt märkligt skrivet brev tycker jag med tanke på hans omständigheter. Men någonting hade han funnit, det var att hans glädje inte var baserad på hans yttre omständigheter utan på någonting större än det, nämligen Jesus Kristus. Och för min del så upptäcker jag det mer och mer i att det jag behöver lära mig och få hjälp med är att ha min glädje i Kristus. För ska jag basera min glädje på hur bra jag är och hur bra jag gör eller inte gör, så kommer jag aldrig vara glad. Men kan jag placera min glädje i honom som har blivit uppspikad på korset för min skull, då har jag en glädje som inte är baserad på den här världen. Och som Lene så förtjänstfullt predikade om förra gången. Att i den här världen får vi lida, men vi kan vara i gott mod, säger Jesus. För jag har övervunnit världen. När jag började jobba bland missbrukare för en, vad det nu började vara 14 år sedan, så minns jag att min pappa alltid sa till de här killarna och tjejerna som var på behandlingshemmet att man kom ihåg, sa min pappa, att du måste älska livet mera än dess mening och innehåll. Och när man satt då bland de här missbrukarna, en del på tunga heroin bakgrunder och andra dylika hemskheter, så visste man att ska någonting hända med de här, så behöver de hitta en glädjepunkt i livet som inte har någonting med vad de själva försökt åstadkomma hittills. Och det är nämligen Jesus Kristus. Paulus säger så här, märkligt bibelställe på ur världens perspektiv i alla fall. Han säger, jag gläder mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Det finns en märklig tes inom kristendomen hos många församlingar och kristna överlag. Det är att har vi varit kristna över ett år, då ska vi klara oss själva. Vi behöver ingen förbön. Vi behöver ingen hjälp, vi behöver inga biktsamtal, inga mentorsamtal, inga coachsamtal, för vi ska bara vara starka och klara oss själv. Men hur kan man vara så dum? Det går inte att leva det kristna livet om du ska vara stark. Det kristna livet levs att han får vara stark i din svaghet. Det är då vi kan glädja oss över till och med ångest, som Paulus skriver. Och det har alltid varit för mig en ytterst märklig historia att förstå. För att glädja sig över världens fasor och elände, det går inte utan att man får hjälp från någon som inte är från denna värld. Jag minns när jag fick min sjukdom, nervsjukdom, som jag med Guds hjälp har varit fri från nu över 10 år. Men jag fick den trigeminusneuralgin, som det heter, som är en ganska påfrestande kraftig nervsjukdom som gör att man kväder sig i smärta. Det finns inte, i alla fall inte för mig fanns det någon verkmedicin eller någonting som fungerade. Man låg där och vred sig i smärta på sängen och ibland bara skrek ut sin smärta. Och då minns jag en natt. Och det är svårt att förklara om inte man har varit med om det. Och tydligen bara jag i det rummet som har gjort det. Jag minns en natt, en 8 mars var det. 000 visar klockan på bredvid sängen. Och jag vaknar av att hela mitt rum är upplyst. Som ett sken mitt på midsommaren. Förbryllad var jag att vad i all sin dag hade det där, tänkte jag. Och mitt i det där ljuset så försvann all den här ångesten, den här krisen som jag hade kämpat med speciellt mycket kvällen innan. Och jag hör en röst plötsligt, mitt i den här märkvärdiga stunden, som säger till mig: Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och för min del tog det inte bort min smärta i den stunden. Det hände sen när jag hade en äldre minns Ann-Marie Herrgård. Jag hade predikan söndag 2009 i maj. Och så kom hon fram till mig efter predikan och sa hon: den här sjukdomen ska inte ha någon mer, sa hon, och gick hon bort. Av någon anledning så har jag inte haft någon smärta sedan den dagen. Gud välsigna henne och få hem till Herren här i vintras. Men löftet för mig, det starka löftet den stunden, det var inte enbart friden och det ljusskenet jag hade, utan det var de här orden från himmelen som sa det, att också igenom denna dal, där besöket i dödsskuggans dal, så är Jesus med mig. Och när icke-troende ibland som jag diskuterar med säger att blir allting bra då man är kristen, då säger jag: nej, det blir ju inte det, men jag hellre går ju genom svårigheterna med Jesus än utan honom. För jag har en Jesus som säger att vi kan vara i gott mod när vi får lida, för han har övervunnit världen. Jag har ingen aning om du finns här som Herren fick mig att ändra min predikan till den här gången. Du kanske hör på den på internet 5 senare, men det är inte så stor skillnad. Men om du finns här, där Gud har talat dig på något sätt den här kvällen. Du kanske har varit sonen som har sprungit bort. Och nu bara känner dig desperat att någonting borde hända med dig. Jag skulle vilja att du idag ska få möta honom. Som älskar dig, som dog på korset för dig. Som vill omfamna dig, kyssa dig, ge dig nya kläder, sätta en ring på ditt finger, sko på dina fötter och till och med ordna en fest för dig. Kanske du finns här idag som ska behöva kalibrera din tro på Gud. Från den här hårda, lagiska, kravfyllda gubben som du kan tänka på, till den här fadern som skyndar sig mot dig. Låt Herren idag bara få hela dina sår. Jag vet inte vad människor har gjort mot dig. Jag vet inte vilken historia du har. Men jag vet att du finns. Som idag ska behöva få uppleva Guds ord till dig som säger: du gode och trogne tjänare. Att du får höra att du duger, att du inte är ute med dig. Du inte har sprungit bort, för långt bort från Gud. Utan det är bara ett hjärtslag som behöver vändas mot himlen. Så är Herren där och möter dig med all sin kärlek, med sin helande och med sin kraft. Min vän frågade mig häromdagen, eller det var idag faktiskt, att jag ska inte pressa på tro. Jag sa ju, det behöver jag aldrig höra, för det är Gud som möter människor och inte jag. Och det fantastiska med Gud är att han alltid är mer intresserad av att möta oss än vi är intresserade av att möta honom. Vi ska lovsjunga tillsammans. Men finns du idag som har behov att få dina bördor överlämnade till Jesu Kristus sårmärkta händer, så kom hit fram på någon av sidorna. Vi har någon förebedjare här, folk som kan be för dig och hjälpa dig, samtala med dig. Bibeln säger att vi kan slänga alla våra bekymmer på honom, för han har omsorg över oss. Herre Jesus, nu kommer vi in för dig Gud, och vi ber dig Herre, hjälp oss den här stunden. Vi alla varit som bortsprungna får, men vill idag bara komma hem igen till dig, Gud. Jag ber dig, Jesus, för det första, för de människor här som känner sig långt borta från dig. De känner att de är just...